var vi tillbaka med Munväder podcast. Det var ett tag sedan, som alltid, månad. Med avsnitt 7, Hype utan samvete då. Det blev det fassat, den titeln. Och ja, det ska som vanligt prata om vad som har hänt inom nöjesvärlden. Först och främst så blir det ju film. Det har blivit lite så på det sättet. Men vi är inte främmande för att prata om annat. Rösten ni hör är Tim Clausen och i sedvanlig ordning så har vi även Henrik Ström.
Det är jag, precis. Ni älskar mig.
Mm, jo precis. Vi drar väl igång bara direkt och pratar om hänt sedan sist, Henrik.
Mm-hmm.
Så vill du börja med någonting?
Ja, jag hittade en liten rolig grej som känns bra att börja med. Vilket är, jag tror den mest för att jag gillar att gnälla på Zack Snyder. För jag tycker han förtjänar det. Och i det här fallet var det då att i samband med någon intervju här. Det börjar ju närma sig för DC Comics filmuniversum. Där Zack Snyder är både först och andra ut. Med först Man of Steel då, som redan haft, och sen Batman vs Superman Dawn of Justice. Och i samband med en intervju här så kom det upp att Steven Spielberg än en gång har gjort en sån här domedags förutsägelse som han gjorde för ett tag sedan om blockbusters. Men den här gången var det ju då om superhjältefilmer. Och Zack Snyder av någon anledning svarade på detta med att ungefär med att ja, men mina superhjältefilmer som jag ska göra nu för DC Comics är ju inte som Marvels flavor of the week grejer som Ant-Man. Mm. Och jag tycker alltså jag vet inte. När man säger något sånt om Marvels filmuniversum, som är bland det mest lyckade stora så här franchise filmprojekten baserat på hur otroligt mycket pengar det bör ha dragit in och hur stor popularitet det har, och sen med tanke på att hans Man of Steel är delvis en av de mest hyllade men minst lika utskällda filmerna, superhjältefilmerna på sistone. Det finns ingen enhet kring Marvels filmer som det gör. Alltså det, de flesta tycker att Marvels filmer, de är bra, de är kul, de har någonting. Det finns något som de flesta gillar i de filmerna. Medan Man of Steel var liksom några som älskade den och några som hatade den. Och däremellan finns liksom inget. Så jag tycker det är väldigt, väldigt, väldigt förmätet av honom att göra på det här viset. Att uttala sig på det här viset. Bara för att han har Superman och Batman till sitt förfogande just nu. Och jag älskar att gnälla på det. För det får mig att hoppas att ännu mer att Batman vs Superman kommer att floppa och bli dålig. Den kommer ju definitivt inte floppa, men det finns väldigt mycket som kan tala för att den inte kommer bli särskilt bra, om man frågar mig.
Ja, jo, jag kan väl själv säga att Zack Snyder på många sätt jag är ju inte riktigt i den positionen som du själv nämner att kunna dela ut sina, eller han har ju alltid rätt att ge sin åsikt och det, men det känns ju lite som du säger förmätet att göra det med tanke på vad han själv har producerat. Det är ungefär så jag också känner när man dissar Marvel för min egen del, så säger jag att både Marvel och DC har ju sina problem, och det Marvel har ju lyckats bättre än DC hittills. Ja, med sina projekt och det. Men det är också lite sådär, lite internt strider bara för att bara för att. Men det är också typiskt Zack Snyder.
Ja, verkligen. Framförallt tycker jag det känns typiskt Warner Brothers. Jag vet inte, börja bli allt mer så där. Varför ska de göra det här? De känns inte som rätt att göra det här, trots sitt förflut att de har haft de här rättigheterna för evigt och gjort massor. Dags att låta någon annan ta över det kanske, som har någon form av vision. Men vi får se. Zack Snyder kanske liksom slår alla på käften med den här filmen.
Det kanske han gör. Kanske är liksom bästa superhjältefilmen någonsin.
Det är mycket möjligt. Eller mycket möjligt, men möjligt.
Mycket möjligt. Du har sådana förväntningar alltså. Du är hypad. Okay.
Jag skulle gärna se han bevisa att jag har fel. För jag vill gärna se Superman vs. Batman som en bra blockbusterfilm.
Jo, kan vi gå vidare till en annan stor film då? Eller så att säga, eller franchise liknande då, Pacific Rim 2. Som sedan förra filmen då kom, har det ju snackats om en uppföljare. Och det har ju varit någonting som Guillermo del Toro jobbar på. Men alla som känner till lite om Guillermo del Toro vet man att han har väldigt mycket saker igång hela tiden. Han har mängder av projekt som han gärna vill göra och det. Så dök det upp här ganska intressant. Det kan vara lite för snabb med att plocka det som en nyhet och det. Men då var det ju ryktet om att den var pausad på obestämd tid.
Just det.
Och ganska snabbt så gick del Toro ut och sa att nej, det är den inte alls, vi fortsätter att jobba på den.
Ja.
Men det är lite sådär att när den kom helt plötsligt. Och om det är, alltså för min del så var jag inte lika begeistrad som jag vet du var. Jag ska inte säga att du var begeistrad så, du gillade den. Men jag tyckte den var okej, men för min del så hade det inte spelat någon roll om det kom en två eller inte. Så.
Nej, jag klarar mig utan en tvåa definitivt. Men jag ser gärna också en tvåa när den väl kommer. Så
de behöver inte stressa, tycker du?
Jag går inte liksom och håller andan i väntan på Pacific Rim 2, kan jag ju säga. Men det är klart, alltså, av alla filmer som Guillermo del Toro skulle kunna göra nu och så här, som är tillhör hans passion projects, så är Pacific Rim 2 en utav dem. Alltså det är den andra filmen i den jag näst helst skulle vilja se komma från honom. För ja, det är definitivt At the Mountain of Madness som jag helst av allt skulle vilja se han göra och släppa.
Jo, men han har ju så mycket på gång hela
tiden. Han har ju det. Och det kommer nog, oavsett vad han säger och vad studion säger, så kommer det nog kanske dröja ett tag innan Pacific Rim 2 kommer. Men vi får väl se helt enkelt där också.
Jo, men det är ju hela tiden så där. Med tanke på i det stadie den film är, det finns ju inget färdigt manus ens. Så då kan det ta hur lång tid som är, speciellt med om det då är del Toro, den typen av filmskapare som gör så mycket på egen hand och gärna är högt involverad i projekten. Som jag förstår att Guillermo är på alla projekt han står och sen så är han väldigt engagerad, till skillnad från några som mer eller mindre lånar ut sina namn.
Precis.
Så det kan ta tid.
Det gör ju det, definitivt. Han är en auteur.
Men vad finns mer för nyheter då?
Ja, en som jag tyckte var väldigt rolig som dök upp för ett litet tag sedan, som egentligen är en rätt så gammal nyhet i och med att detta hände i juli. Men det har inte nått mig förrän nu, är att två så här brittiska filmbuffs, filmnördar, fanatiker, Mike Grant och Rachel Grant i England, i Devon närmare bestämt, var på en soptipp Och ja, letade grejer antar jag, som man gör ibland. Och hittade då alltså 2 16 mm filmrullar bara så där. Varpå de fick fram alltså en hel hög med gamla förlorade stumfilmer, alltså ända från mellan 1909 och 1913. Alltså det här är helt fantastiskt tycker jag, för man tror att nu är man liksom, nu är det mer än 100 år sedan de första filmerna i filmhistorien gjordes, och det gjordes så många filmer just då, och så många försvann, förstördes eller kom bort, för det fanns ingen organisation överhuvudtaget när det kom till distribution och sånt där. Genom tiderna har ju folk hittat såna här gamla filmrullar liksom undanstoppade i källare eller lite varstans sådär, så att man har kunnat restaurera dem till sin bästa förmåga och släppa dem på nytt då.
Ja, det är ju det som man inte inser med de här i alla fall äldre filmerna, och det är ju att många av originalen är ju risk att de försvinner.
Precis.
Och det är även stora filmer, det är inte som att det här är några små okända filmer. Det var ju det fallet med Hitchcock, några av Hitchcocks mest kända filmer där originalen höll på att vara helt förlorade. Och varför just är originalen så viktiga? Många tänker man kan ju bara ta in en av kopiorna.
Ja.
Det var ju analogt media, och där är ju alltid originalet det bästa, den med bäst färgåtergivning.
Precis.
Och bästa kvaliteten. Och kopior är inte bra nog att göra en digital restaurering av. Men de lyckades ju med Hitchcock-filmerna, men det var nästan på gränsen att det höll på att försvinna. Vi höll på att bli av med alltså originalnegativen för, jo, det var Psycho tror jag. Fönsterdårdgården och Vertigo. Och Birds tror jag, alltså fåglarna.
Ja, och det är ju ändå inte så länge sedan.
Nej, det är ju 50-60, det är ju 50-60-tals filmer, och det här är ju ännu längre tillbaka.
Ja, absolut. Och jag menar, vid det här laget liksom tror man nästan att nej, nu finns det ingen chans, nu är ju alla de här förstörda. De som har legat ända fram tills nu har ju legat så länge att de kan ju inte vara i något som helst sevärt skick. Men de här var det. Roligt nog, en film till exempel, en film från 1928 som heter The Cardboard Lover. Vilket var ett väldigt intressant fynd. Likaså en fransk film som heter Jane is Unwilling to Work. Inte originaltiteln naturligtvis, men originaltiteln översatt får man väl anta, från 1909.
1909,
ja, precis. 1999. Den franska. Sen var det några, en italiensk film, och ja, alltså det var brittiska filmer i det här fallet då, förutom de franska och den italienska då och sådär. Men alltså det är väldigt spännande ändå, för på något sätt så hoppas man kanske att okej, det finns fortfarande chans att hitta gamla legendariska förlorade filmer liksom någon gång någonstans, nu när de har gjort det här fyndet, vilket är väldigt kul. Jag kan rekommendera att ni går in på dailymail.co.
En av de få tillfällen när man tipsar om Daily Mail.
Ja, precis. Ja, om ni söker på The Cardboard Lover kanske, så kommer ni att hitta den i tidningen då. Annars så kan vi ju bifoga en länk här också.
Ja, det var intressant där när jag också läste det, att när de till den här återvinnings stället som de var på, och de frågade hur mycket de skulle ha för den, och då sa de att de ville bara ha 10 pund.
Ja, precis.
Och det är ju, alltså det är den här grejen, det gäller ju inte bara filmrullar och det är så mycket grejer som ligger och skräpar på de här återvinningsstationer och diverse som är otroligt, alltså klenoder som från långt tillbaka, och det är svårt för folk som inte känner till och inser värdet på saken.
Ja, precis.
För dem så var det bara en plåtlåda med någonting. De hade väl inte kollat så jättenoggrant heller. De hade väl bara några gamla filmrullar. Det är säkert ingenting.
Nej, precis. Så det ska ju till rätt människor att hitta det här också. Jag menar, de är nog nöjda. De äger ju något som värt svin mycket pengar nu, som de betalat några pund för bara. Och som tur var så skulle de ju låna ut det till brittiska, eller donerade till brittiska filminstitutet, eller låna ut det åtminstone så att de kunde
se vad de kunde
ta hand om det och sådär. Vilket är förstås är väldigt bra där. Så att vi får de här filmsnuttarna restaurerade.
Jo, det är ju en bit, oavsett kvaliteten på filmen, så är det en väldigt en bit filmhistoria.
Absolut. Väldigt kul.
Jag såg bilden på den där italienska, den såg väldigt cool ut.
Ja, eller hur?
Il Guanto,
just det.
Il Guanto, den ser så väldigt snajt. Snajt är det typisk från tidstubet från den eran också, de här väldigt klassiskt mått och
Precis. Ja.
Men det är ju alltid kul att höra att de hittar. Fortsätter att hitta det. Förhoppningsvis så är det inte det sista vi hör från.
Nej.
Att man hittar, man fortsätter att hitta rullar som har överlevt.
Precis.
De kan ju gömma sig på de mest märkliga ställen. Så.
Ja, det är ju så. Så ja. Ja. Hålla tummarna för det. Sen kommer vi ju då, om vi går vidare till en sak som blivit väldigt mycket av en snackis här i Sverige nu i år, och som är en ganska hett och känsligt ämne, angående en film som släpps i år, eller har släppts i år, som heter Flocken. Den baserar sig delvis på ett väldigt uppmärksammat våldtäktsfall som ägde rum i Bjästa 2009, där en flicka våldtogs på toaletten i skolan, varpå detta, när hon sedan anmälde förövaren, ledde till troligtvis ett av de mest otäcka exemplen i Sverige mer på senare tid, när det kommer till alltså mobbmentalitet och vad man brukar kalla victim blaming, som är väldigt, tyvärr väldigt vanligt i såna här situationer. Den här filmen påstår sig vara baserad på många olika fall, men nu har mamman till den här flickan sagt ifrån i samband med den här filmen, och menar på att dels så framställer den flertalet karaktärer i filmen, bland annat mamman i filmen, som troligtvis då är baserad på den här riktiga mamman. Den framställer henne i allt annat än bra dager. Likaså den här flickans pappa i filmen är också framställd i väldigt dålig dager. Och anledningen då till att mamman här säger ifrån är att eftersom det är så uppenbart att den är baserad på just den här händelsen, så blir det väldigt svårt att skilja filmen från vad som verkligen hände. För det gör inte folk, och det har hon rätt i, det gör inte folk i regel när de ser film som är verklighetsbaserade. Det är ju alltid det här att man ska ta det med en nypa salt och gärna ta reda på vad man kan, alltså vad i den här filmen stämmer överens och vad är påhittat, va? Men det gör inte folk i regel, och det är det hon med all rätt är orolig för. För hon vill mena på att det här är helt enkelt att sko sig på deras olycka, den här filmen. Och alltså, som alltid kommer ju den här diskussionen lite att kan man ogiltigt förklara den här mammans kritik gentemot filmen genom att hävda konstnärlig frihet, som filmskaparna i det här fallet mer eller mindre gör, i och med att de säger att ursäkta sig med att nej, men det är baserat på flera olika händelser och inte bara det, och vi försvarar den här filmen och så vidare, medan mamman då uppmuntrar till bojkott. Vad säger vi om det? Det här är ju väldigt, väldigt komplicerat.
Ja, jag, som jag berättade innan vi började, var ju att jag har ju inte, jag hade inte hört om det här innan du tog det. Och alltså, å ena sidan förstår jag att filmskaparna vill ju försvara sitt verk, så att säga. Men när jag läser på liksom vad filmen handlar om och det, så är det ju, det går ju inte att dra andra paralleller än den i Bjästa.
Nej.
På väldigt många sätt och vis. Och det är ju som du även nämner där, att det var väl mamman som hade sagt att folk som kollar på bio gör inte nödvändigtvis den separationen att det är en film.
Nej.
Utan att de tar det här som en, ja, så som det mer eller mindre var. Även om, som jag antar i Flocken, att de inte nämner Bjästa och det, så är det ju fortfarande, det finns ju så många exempel där man bara plockar bort alla direkta referenser och bara det är väldigt komplicerat, och jag känner att jag skulle vara mer påläst.
Jo, jag känner i alla fall så här att jag har inte sett filmen, för jag har inte bestämt mig om jag ska se den eller inte.
Nej, det kan jag förstå.
Så det är ju bäst att försöka undvika och prata om hur den filmen är, för det vet inte jag hur den är. Men om vi säger så här, mamman påstår att filmskaparna kommit till dem innan och försökt få godkännande från dem för den här filmen, något som de inte gav till producenterna. Så de gick och gjorde filmen ändå.
Ja, om det är så. Och det tråkiga är att det vore ju inte första gången det har hänt heller.
Nej,
att de kollar om de får godkänna att nej, då får vi inte, ja, men då plockar vi bara bort referenserna och gör filmen ändå, för de kan inte riktigt stämma oss för det finns ingen copyright på händelsen. Det finns bara förtal, som det heter då. Förtal, och ja, det är ju förtal om man porträtterar en karaktär. Det är ju därför filmer idag har den där, att alla likheter med alla eventuella likheter med personer och händelser är bara slumpmässiga eller någonting, även om de inte är det.
Precis.
Det är ett sätt att frånsäga sig allt ansvar över att vi har baserat det här på någonting.
Precis.
Även om de har, så säger de det så. Nej, det är bara en slump. Du ska inte ta det här som att vi har gjort din karaktär. Och om det är så det är ju väldigt diskuterat i filmbranschen huruvida det är okej. Och personligen så tycker jag det är absolut inte okej. Nej, det här är så väldigt traumatiska upplevelser och hemska upplevelser för riktiga människor och det. Och då väljer de att det här ska vi göra film på, bara för det är intressant. Det här vill folk kolla på.
Ja, precis.
Och då har de ju, även om de gjorde den bra saken där, att man alltid frågar personerna inblandade om det är okej. Ja. Och eventuellt kommer till någon slags överenskommelse hur det ska vara. Men om de säger nej, så förstår man ju att
Ja,
det är nog inte en så bra idé, för de här personerna vill helst inte att ni gör det.
Nej, precis. Och jag menar, om de då nödvändigtvis ändå ville göra filmen, skriv om den då, ändra så det inte finns några likheter med den. några uppenbara likheter, för det är enligt den information som finns nu, utan att ha sett filmen, så är det väldigt likt fortfarande, även om de plockat bort direkta referenser kanske. Så jag menar, visst, de vill göra en film som väcker känslor, men jag menar, och som kanske är till för att skapa viss diskussion och porträttera något som kan och har hänt i verkligheten och som man kan diskutera kring. Men då är ju det här sättet de har gått tillväga verkligen inte rätt, att först fråga om be om lov, sen strunta i att de inte fått lov, sen försvara filmen så här, så pass hårt som de gör. För att nej, det är ju inte bara den här händelsen. Vi har ju tagit andra händelser också och baserat den här filmen på. Det är väldigt oansvarigt, kan jag tycka, och väldigt 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 lågt egentligen. Och hantera det på det här viset. Så som sagt, jag ska inte sitta här och uppmana till bojkott, och jag ska inte heller uppmana till att den här filmen måste ni gå och se, utan det är ju upp till var och en, tycker jag. Jag har själv inte bestämt mig om jag ska se den eller om jag ska bojkotta den av respekt för de som uppmanar till att bojkotta den då.
Ja, för det är ju som också som du nämner lite, att det är inte ett sånt stort problem att ändra så pass mycket så att själva grunden och basen försvinner, men kanske kärnan av det som är finns kvar.
Nej, precis.
Så. Och då är det ju som de säger där, det är en 14-årig tjej som blir våldtagen, som inte tror då, och samhället som vänder sig emot henne.
Precis.
Det, redan där så kan jag se massa saker de kunde gjort alternativt.
Exakt.
Och då respekterar man ju faktiskt att det är inte det. För här har de ju tagit exakta liksom ålder och
ja,
Hela ramen, och då blir det ju omöjligt. Alltså den här typ, ska man dra paralleller?
Ja, exakt. Så
Och det tog mig, som inte ens vet någonting om det, tog mig bara några minuter och liksom räkna ut hur man kunde gjort det här annorlunda för att undvika det. Ja,
exakt. Det som du sa, det bör inte vara särskilt svårt att ändra på det här av respekt för alla inblandade liksom. Så ja, de flesta verkar vara rätt överens om att den här filmen då, det är något man gärna ska undvika utav respekt. Medan en och annan då borgerlig kultursida faktiskt. Jag tror det var Svenska Dagbladet, det kan ha varit DN också, jag är inte säker. Troligtvis var det Svenska Dagbladet som...
Ja, den är lite mer borgerlig.
Vars kultursida gärna hade hyllat den här filmen och sagt att den måste gå och se den, det är väldigt bra. Och det här är andrahands information för min del, så jag är inte säker på om det är sant. Jag har inte hunnit gå in och kolla det faktiskt, vilket jag borde ha gjort. Men alltså, om det är sant, så skulle det heller inte förvåna mig att det finns vissa i kultursalongerna, oavsett på om det är på de borgerliga eller liberala eller mer socialdemokratiska tiderna, som mycket väl skulle kunna hypa den här filmen och uppmana till att ja, men det är ju en svår film, men vi måste gå och se den för att den tar upp ett svårt ämne, och kanske glömma bort lite bakgrunden till det.
Ja.
Det är ju så även i kultursalongerna att det blir att det finns inte alltid det alla mått av respekt för verkliga människor som
nej, det är
baserad på.
Ja, det är ju verkligen någonting som är i alla fall av min uppfattning av kultur och det är liksom att allting finns ingen gräns för vad som är kultur och konstuttryck.
Precis.
Och den ska våga vara nära på och men här är det ju att man trampar totalt över ett par personer och säger nej, vi gör det i alla fall. För konst.
Ja, och då har man ju tappat på det lite någonstans där att kan jag tycka att nu ska vi skapa konst för att väcka reaktioner. Och kanske glömmer den viktigaste reaktionen av alla. Då just i det här fallet.
Jo, är det.
Så, den komplicerar vi kanske får återkomma till här någon gång senare, beror på hur debatten utvecklas och om någon av oss faktiskt ser filmen i framtiden när det hela har lugnat ner sig lite, eller när det kanske om man kanske kan se den utan att man har betalat för den. Ja, men, och då menar jag inte pirata den, utan kanske om någon annan, någon man känner kanske bara, ja, men jag har hyrt den här filmen, den ska ju vara bra, har jag hört. Jag har hört bra recensioner på den här. Ah, okej, men jag kan haka på sedan då.
Kanske det.
Ja. Ja, dålig ursäkt från min sida är det ju fruktansvärt dålig ursäkt, men som sagt, jag är inte säker än på hur jag ska göra, så vi får se helt enkelt.
Så vi får ta paus där. Så återvänder vi till då temat som är hype.
Indeed.
Vi är tillbaka och nu så är det dags, min kära lyssnare, för temat hype. Drumroll. Nej. Nej, men hype, Henrik. Vad kan vi först kanske definiera det bara lite kvickt för de som inte riktigt är och bara avklarar så att man vet ungefär vi är på samma spår när det gäller vad vi snackar om.
Yes.
Vad tänker du på när du hör hype?
En hype, det skulle väl vara när delvis då höga förväntningar som skapas inför en film eller för den delen ett spel, ett tv-spel kanske eller
musiksläpp
kan eller det vara. Musiksläpp i stort sett vad som helst inom underhållningsvärlden. Det här verket i fråga får mycket marknadsföring, hård marknadsföring. Det kanske redan ligger inom någon välkänd genre eller franchise eller något sånt där, och förväntningar liksom höjs både utifrån marknadsföringen och utifrån vad folk redan vet om den här franchisen eller vad de hoppas på då, vilket gör att det byggs upp en väldigt, väldigt hög förväntan på att det här verket i fråga ska leverera något mästerligt.
Ja, och det är ju ja, det är ungefär samma definition som jag har, och det är ju intressant det här hype. I och med, i min åsikt så är det ju, hype är ju någonting som i många aspekter är något som aktiveras från filmbolag i filmperspektiv, och alla är utav de skaparnas, producenternas sida är ju de som är med och startar den här förväntningen i mitt tycke, de styr väldigt mycket vad folk ska förvänta och de bygger upp, och det är ju ibland det som ligger dem lite till fatet sen när de inte kan leva upp till det.
Ja.
Sen kan man ju också bygga ner hypen. Det är ju mycket intressant här man kan prata om. Till exempel, vi har ju en Star Wars-film som kommer här om två månader. Och den hypen har ju varit... Jag måste säga att de har varit ändå så hyfsat duktiga på att inte totalt explodera med grejer. Även om det har varit väldigt mycket Star Wars-relaterat det här senaste halvåret, har det varit väldigt mycket Star Wars-relaterat.
Ja, oerhört.
Mycket som har varit kring, det har inte varit så jättemycket om filmen, det har varit mycket kring produkter istället. Och det kanske är ett ganska smart sätt att bygga hype på, tycker jag.
Ja, faktiskt.
För du bygger inte upp en förväntning på själva filmen, du bygger upp allting kring den istället.
Ja, precis. Att det överhuvudtaget är en Star Wars-film som kommer känns ju som hypen ligger mer kring, är mer fokuserad på just i det här fallet.
Och det kommer fler.
Och att det kommer fler, ja, definitivt.
Så mer eller mindre bekräftat, oavsett hur dåligt den skulle gå. Det är inte för att den kommer gå dåligt, den här filmen.
Nej, det är inte så sannolikt.
Nej, och det är, jag måste ju erkänna mig själv att just Star Wars har varit svårt för mig ibland att bevara, du vet, den här lite mer reserverade och lite mer logiska, rationella. Jag har börjat känna den hypen lite mer och mer bara, men det är bara för Star Wars för min del.
Jo.
Är en så stor del av ens barndom. Och det här vet ju såklart filmskaparna väldigt mycket. De är väldigt medvetna om det, att, och det är svårt med att behärska. Men även om de bara visar liksom en liten bild eller någonting, så blir jag jättesugen. Och jag är bara on direkt. Det är ju Star Wars. Och då kan de liksom visa en jävla öken. Och man bara en öken och en liten skugga så här borta i horisonten. Om man direkt bara, men vad fan är det där? Okej, nu blir jag nyfiken här.
Precis. Det blir väldans väldans liksom.
Jo, och det är ju lite av det problemet just med hype. Att man bygger upp så höga förväntningar att, i många fall att man aldrig kommer att möta den själva förväntningen man har.
Nej.
Och det är ju många fall där. Nu var jag inte jag vet ju där när episode 1 Star Wars kom.
Ja.
Så var det också en enorm hype för vad det var ett 16 år sedan.
Precis.
Det senaste Star Wars-filmen, det hade gått längre tid än vad vi har haft att vänta på en Star Wars-film.
Ja.
Det var liksom 16 år och nu, och då han hade ändå så en trailer som vad jag har läst mig till var väldigt, jag kollar på den och den är intressant, trailern, när man jämför med själva filmen också.
Ja.
Den är intressant, från filmen är universellt hatad.
Ja,
i princip. Och trailern var ganska typiskt sån här trailer som bygger upp mystiken. Och de använde min marknadsföring. Och de hade den där kända bilden på lilla Anakin med Darth Vader skuggan där.
Ja, just det.
Det var en sån här typ, man bara, åh, det här blir fan häftigt.
Ja.
De bygger upp den här lilla pojken här, Vader och...
Precis.
Och det var inte tyvärr det som man fick. För de byggde upp en, på många sätt i trailern tyckte att de byggde upp en liten annorlunda film än vad som faktiskt vi gav oss.
Ja. Det var ju oerhört många som blev väldigt besvikna på den filmen. Men det roligaste tror jag måste vara att Star Wars Episode 1 är fortfarande en av de mest inkomstbringande filmerna mässigt ändå. Så jag menar,
ja, folk fortsatte ju gå på den bara för det var Star Wars.
Precis. Det är liksom, dels just tror jag, det här är ju inte helt unikt för Star Wars kanske, men det är alltså ett typexempel på att även om alltså en Star Wars-film påverkas inte negativt av att det är en dålig film just
nej, alltså,
finansiellt så.
Ja, för varenda film som har kommit, även episod 2 och 3 slog också sina diverse rekord.
Ja.
Inte kanske de här stora rekorden som öppningshelgen och det, men den slog ändå vissa rekord. Så. Mm.
Jo.
Så det var inte det. Och det är ju en som man som alltså forskare har försökt att lista vad är det som gör att folks förväntningar kring Star Wars, varför går folk och kollar på Star Wars-filmer? Ja. Vad är det som får dem här just att få folk att vallfärda till biograferna? Och det är ju, som jag läste en intressant bedömning här, är ju att de gissar ju på att det här kan vara ett av de största bioåren på väldigt lång tid, just på grund av Star Wars och att Fast and Furious 7 gick så bra som den gick.
Ja, just det.
Den hade ju en av de starkaste releaserna sen Avatar, tror jag det är, nästan.
Ja, det är väldigt underligt, kan jag tänka.
Jo, jag är också förvånad med tanke på hur den filmen har utvecklats. Den höll på att utvecklas till någon sån här direkt till DVD franchise. Ja.
Exakt.
Och sen är plötsligt så bara kom det något skutt där med fyran som gjorde att den igen blev biofilm. Och sen har den liksom, för varje film har den byggt på den här fanbasen av folk som blir begeistrade över en ny Fast and Furious film Och nu läste jag ju ganska nyligen att de pratar om tre till. Så de kommer ha en 8, 9 och en 10 av den här redan liksom i pipelinen.
Och jag menar, Fast and the Furious är ju verkligen alltså old school blockbuster-stil. Den är alltså inte som nya, mer uppfinningsrika blockbuster som faktiskt inte bara är explosioner, utan det är story också i många blockbuster som kommer nu. Mm. Men jag gillar Fast and the Furious. Det är bland det dummaste man kan se, men det är kul. Det är kul ändå att se det här fullt.
Det är ju ett spektakel.
Ja, precis, det är ett spektakel. Och jag menar, på något sätt blir det ett bevis på att den har en sån hype att den behöver inte göra någonting egentligen. Den behöver visa bilar som kör fort i stort sett. Jo. Och folk går och ser den då för att den har en så enorm hype kring sig ändå. Så den har ju definitivt tjänat på det. Och jag menar, trots det, Fast and the Furious 7, en av de mest inkomstbringande filmerna i år, och då kom ändå en vida överlägsen film med biljakter i det här året också,
ja, just det.
Som inte gick så där jättebra på bio, konstigt nog.
Den gick ju okej, men det var inte alls den nivån.
Nej, precis. Mad Max Fury Road pratar jag om förstås.
Ja, förstås.
För er som inte förstod det. En film som jag var väldigt hypad på.
Ja, just det. Det kan vi prata just med. Tänkte fråga dig just om det. För jag som känner dig någorlunda väl i alla fall, jag ska inte säga att jag känner dig ut och innan eller någonting, så var det intressant för mig. För jag tyckte där att det var när vi pratade om Mad Max innan den kom och det, så var det för första gången jag såg dig bli väldigt begeistrad för någon film. För du brukar vara, till skillnad från mig som brukar lätt bli begeistrad och väldigt känslomässig när det kommer filmer och lätt bli intresserad, och det så brukar du vara lite mer förbehållen. Du väntar tills du har sett filmen innan du börjar prata upp den eller någonting.
För det mesta, ja.
Men för Mad Max vill jag ju minnas att du bröt lite där och faktiskt var lite mer exalterad. Fan, det här kommer bli awesome.
Jo, alltså det var liksom, och jag menar, det har jag gjort innan med flera gånger. Godzilla, ett exempel, även om jag inte pratar
just det, den också.
Kanske lika mycket, men den nya Godzilla-filmen. Alltså The Dark Knight Rises,
när den kom,
den var jag oerhört hypad på. Men just i år var det Mad Max. Och jag menar, den här, i det fallet, nu har jag inte sett om Mad Max än dess, men jag ska göra det snart, tänkte jag, eftersom den har kommit ut nu på Blu-ray och DVD och sådär. Så får vi se om den här hypen har lagt sig eller inte. För i fallet med till exempel The Dark Knight Rises, där höll den hypen ända tills jag såg filmen andra gången. Och märkte att jag kanske inte var
Ja, det, där är det ju inte just intressant också att, och det är ju som oftast det är, som det är, som det oftast är med hype, det är ofta uppföljare vi pratar om när det gäller hype, för en ny film har inte riktigt den här samma, det finns inte riktigt, det är svårt att göra förväntningar. Det förklarar också varför Hollywood sällan satsar på nya idéer.
Exakt.
Just för att man vet inte vad folks förväntningar på ett nytt projekt. Det är väldigt, väldigt svårt att bedöma nya idéer, även om de faktiskt skulle kunna satsa på det.
Ja.
Det är mycket, mycket bättre att göra filmer som finns, för då vet man vad folks förväntningar är på den.
Exakt.
Och just tappar jag bort mig totalt här.
Jo, men de behöver ju inte anstränga sig så hårt då på marknadsföringsdelen. Så att de behöver bara göra det de vet att de ska göra, och sen sköter vi tittare och fans resten. Vi berättar för andra om den och sådär, och jag menar, vi går och ser den även om liksom, okej, den sista trailern till den här filmen såg ju verkligen skit ut, men what the hell, vi går och ser den ändå. Och det räcker ju, bara vi går och ser den på bio så räcker det ju.
Jo, jag tycker det är intressant. Kan ju plocka upp, bara för jag såg den ganska nyligen, Terminator Genesis.
Ja.
Det tycker jag är väldigt intressant att prata om när det gäller hype. I och med att det är ju en reboot tekniskt sett. Även om den på något sätt, de gamla filmerna existerar.
Ja,
inom kontinuiteten så är det ju det. Men jag tyckte att hypen för den här filmen var väldigt icke-existerande, och problemet var nog förmodligen att den kom i anslutning till några andra projekt som hade betydligt mer hype på sig.
Ja,
precis. Bland annat Jurassic World då.
Ja, som också är en sån här barndomsfilm som kommer i år då. En sån här barndomsfranchise som återvänder.
Det har varit mycket sånt i åregående tema, så många som inte har sett filmer på ett bra tag.
Exakt.
Liksom Star Wars, Mad Max, Jurassic World, Terminator, sen var det nu Päron till farsa,
Bond.
Ja,
år är det ju år. Så Bond är ju, kommer ju alltid med, men det är fortfarande en sån här för de flesta. Är det ju en
den har en väldigt nostalgisk ankare. Precis. Om man kan säga så.
Precis. Så alltså det är filmer som redan finns och är väldigt, väldigt stora i det här popkulturmedvetandet. Och jag menar, det räcker. Bara där har du all marknadsföring som behövs liksom. Hypen gör ju sig självt.
Jo, jag tycker det är, för mig, för min del intresserade mig också dels för att jag studerar ju för tillfället, och vi läser väldigt mycket om marknadsföring och mycket av de dagens trender som vi får lära oss, och det, och mycket av dagens teori och forskning inom området med marknadsföring är ju just det här med att låta användarna, som man använder som ett generiskt uttryck, användarna själva generera hype och marknadsföring och innehåll även. De skapar innehållet. Ja. För det, alltså user-generated content som man säger. Alltså,
ja, just det.
Ja, det är precis det de gör. Och YouTube är ju ett extremt bra exempel på det. Där folk pratar om de här filmerna, de gör videos om det, recensioner, vi är skyldiga till det också.
Ja, absolut.
För vi är ju tekniskt sett inte kritiker på det sättet.
Nej, det är vi inte.
Vi är ju mer fan som faktiskt är med och promotar filmen som vi ser. Även om vi säger negativt om den, så promotar vi den ändå.
Ja, absolut.
Att vi ens pratar om den.
Precis. Så jag menar, ja, det. Vi bidrar till hyper definitivt. Allihop. Ändå. Det räcker med ett tweet liksom. Så har man bidragit till hypen på ett visst verk.
Det är ju också därför den har kommit upp, den här som jag kollade. Det är något som heter Piedmont eller någonting. De undersöker faktiskt saker som hype och förväntningar. Okay. Och de gjorde nyligen, de gjorde ett test här. De har olika faktorer som de läser in och har något tal här. Nu har jag ingen länk här till dig, men då får jag berätta utifrån där. Mm. De har ju bedömt filmer, och de har bedömt att filmen ska vara inom ett visst gränsvärde för att de ska vara, i alla fall för blockbusters, för att de ska vara framgångsrika.
Uh-huh.
Och framgångsrika gissar jag då är för filmbolagen främst.
Jo.
jo, det är och, och då var det ju det att den nya Star Wars-filmen och Hunger Games är några av de mest högsta värden de har någonsin har mätt. Och de startade här för typ 10 år sedan, tror jag.
Uh-huh.
Så de har ju mätt sånt som hype, sociala medier. Och de använder jäkligt många variabler för att räkna ut hur mycket det snackas och förväntningarna kring den här projekten. Så då vi har ju glömt bort, det är liksom Hunger Games. Hunger Games är en ny som har blivit otroligt hypad på kort tid. Och jag vill ju också minnas att det gick väldigt fort från att jag inte hade hört om den tills jag visste den, den var överallt.
Ja, exakt.
Det var ungefär, tror jag, ett halvår innan den kom som jag fick höra talas om den.
Ja, precis.
Då var det folk som sa, Hunger Games kommer som film. Och jag sa, vad är det? Jag har aldrig hört talas om Hunger Games.
Nej, eller hur? Bara sådär, liksom, har du skapat en hel franchise bara med att hypa den liksom.
Och där var det ju samma sak som där, det var ju mycket fans som av de som läste böckerna då, som var med och hypade att det här är bra böcker.
Ja.
Kommer vara jävligt bra filmer med dem.
Precis.
Och de har inte varit dåliga heller.
Nej, absolut inte.
De har ju byggt upp det, även om jag inte är sådär. Jag är inte så jättehypad nu, men det är nog för jag har glömt att kolla på några trailers eller någonting kring nya Hunger Games. Den ligger sådär liksom. Ja, den är nära förestående, men jag har inte tänkt så mycket på den faktiskt. Även om det är den sista delen.
Precis, det kan ju vara kanske att hypen har lagt sig lite kring den nu. För jag har ju inte heller tänkt så mycket på den. Nu vet jag ju definitivt att den kommer och kommer och den kommer och jag kommer och ser den. Men det kan ju också vara att det är mycket annat brus i år. Och andra hyper.
Jo, det är, för min del känns det som att det är många det är andra filmer som är intressanta för mig.
Ja.
Så
ja. Så jo. Det är mycket man kan göra med en hype i alla fall. Och hypen i sig kan göra mycket. Den kan bygga upp och göra en film populär och framgångsrik. Och den kan också sänka en film.
Ja, vi minns ju John Carter.
John Carter är ett exempel.
Så de försökte typ att bygga upp en hype med att vara, men det var ju ingen som var sådär jätteintresserad av den.
Och jag kan tycka
jag har ännu inte sett den. Jag har lovat att jag ska se den vid någonting. Men den generella uppfattningen, vad jag förstår, är att den ska vara lite underskattad i alla fall. Den var inte den var inte ett katastroffilm som många ville få den att låta.
Nej, jag har sett den och jag tycker inte att det är på intet sätt en dålig film. Det är en vanlig äventyrsblockbuster med som är kul att kolla på. Och sen gillar jag gammal Pulp Fiction, som det heter. Inte filmen med namnet. Nej. Utan genren som John Carter härstammar ur då. Så jag tyckte absolut inte att det var en dålig film, men jag kan ju också tycka att det är ett litet underligt val att försöka hypa upp en så.
Ja, det var väl det som var problemet. Det är det som är problemet med filmbolag. När de gav det här projektet så mycket pengar.
Ja.
Och bara, men det var nog för de bara skulle ha sin tentpole som de kallade det. Den som håller upp det här filmbolagets intäkter för året.
Ja, just det.
Det är ett vanligt begrepp man använder. En tentpole och en tältpinne som ska hålla uppe.
Ja, jo, precis.
Och grejen var ju där. De hade väl ingen bättre projekt. Och då tänkte de, men vi kör det här. Men folk känner ju till John Carter, eller hur? Det visade sig det att det var. Och det var ju någon som faktiskt gjorde en liten litet reportage och hade studerat det. Och det visade sig det att det var inte många av, inte ens man som var och kollade på den, som faktiskt kände, visste vad John Carter var för något. Då hade, de hade grovt överskattat vad folk visste om John Carter.
Ja, men visst, jag menar, det är ingen idag som känner till böckerna och historierna om John Carter of Mars. jag menar det för lite bakgrund, det är skrivna, de är skrivna av samma författare som hittade på Tarzan. Och Tarzan, men Tarzan är ju inte känd genom Edgar Rice Burroughs då, författaren idag, utan det är för Tarzan apmannen. Ja, det är ju han som svänger sig i lianer och ylar. Liksom, det, jag menar, John Carter, det är något för litteraturvetare så, inom just då pulp fiction. så det är ett väldigt, väldigt underligt val av Disney då i det här fallet, att försöka göra John Carter till en tentpole blockbuster alltså.
Men det var väl deras förhoppning. De behövde en de behövde en tentpole, och det var typ det bästa de hade.
Ja.
Då var det man gav grönt ljus och bara gav den där standard blockbuster budgeten.
Ja, det är ett väldigt underligt val. Men å andra sidan är jag glad att de gjorde det, för det är ändå kul att få se en gammal Pulp Fiction-hjälte i ny tappning eller i ny, ja, filmatiserad helt enkelt på det viset. Och jag har inget emot John Carter-filmen, så det är definitivt, men det är definitivt en misslyckad hype, får man ju säga.
Ja, definitivt. Det var inte någon som sa att det här kommer vara en jättebra film. Det är intressant nu också, väldigt aktuellt att diskutera. Jag, som många andra har påpekat också, jag är långt från den första som har gjort den kopplingen med de här nyheten som kom nu bara för någon timme sedan här när vi spelar in det. Just med att man har hittat vatten på Mars.
Ja, just det.
Som kommer lägligt nog kommer det en viss film av Ridley Scott som heter The Martian. Har premiär redan nästa vecka.
Ja.
Och visst, det här är nog ingenting som filmbolaget ens hade kunnat förutse, att det skulle komma en ganska stor Mars-relaterad nyhet i samband med releasen av filmen. De hade ju förvisso kunnat, om låt säga att den här har haft premiär vid jul istället, så hade de kanske flyttat den.
Ja.
Om de hade haft möjligheten, men nu ligger den ju perfekt efter den här nyheten. Och jag är bara nyfiken och ser om det här kan påverka den här filmen någonting. Om folks intresse för att kolla på en film om Mars kan ligga högre nu när det har faktiskt varit mycket om Mars.
Ja, precis. Det kan nog, alltså, den här nyheten måste ju hinna nå ut stort och brett, vilket den har all potential att göra via sociala medier och sådär.
Och det är ju först nästa vecka som den får sin stora premiär. Och det är inte bara, det är ju, tror jag, världspremiären är nästa vecka. Så den får den där en och en halv vecka på sig. Och sen förmodligen veckan efter. Och det ska bli intressant. Jag är intresserad att se om det här faktiskt kan påverka. Jag har inte personligen inte varit så hypad för The Martian. Jag vet att det har varit en del människor som varit intresserade, men det är för att jag känner just att det ska vara en rymdfilm nu varje år. Någon gång här i september, oktober, av någon anledning, så är alltid en påkostad rymdfilm nu. Nu är det tredje, fjärde året i rad som det är det.
Precis.
Och just att Matt Damon är med i den, för det är inte heller första gången han är med i en rymdfilm.
Nej, exakt. Den hade ju förra året.
Ja, en liten
Interstellar.
Liten överraskning var det ju.
Ja, det är inte, det vore ju en oavsiktlig hype i sådana fall.
För det är ju det var planerat. Allting var en ploj för att få folk att gå och kolla på The Martian.
Ja.
Det skulle ju vara någonting väldigt intressant om filmen faktiskt innehöll att han hittade flytande vatten på Mars.
Ja, eller hur?
Alltså då, då måste det vara fan världens mest jävla, största jävla sammanträffande. Och få någonting som blir liksom vetenskapligt aktuellt. För den har ju den risken att den innehåller saker som nu har påvisats vara fel.
Ja, precis. Det kan ju lite
klassigt
i sådana fall.
Jag bara, hej, om jag satt igång typ bara ett år senare så hade den inte att, den har ju den risken att bara datera den på det sättet.
Ja.
Eftersom den bygger på en föreställning om Mars som kanske nu då.
Precis. Vi kan ju kanske bara utifrån vad jag har sett i trailern och sådär, så kan man ju redan utgå från att filmen redan är fel.
Ja.
Eftersom Mars egentligen inte är så där röd.
Nej, den är inte så röd och den är uppenbarligen inte så torr heller. Nej. Och de har sagt att luften är mycket fuktigare än vad man har tidigare trott.
Precis. Så man får ju ge den att alla tror att Mars ser ut är röd, ja. En röd öken, så då måste filmen liksom följa det. För att annars blir folk förvirrade.
Ja, men det blir ju lite kul här. Det kommer kanske successivt att ändras.
Ja,
eller vem vet, det kanske blir grönt ljus för massa jävla Mars-filmer nu.
Ja, det vore ju jag vet, baserat på hur det gick på 90-talet.
Eller du menar slutet av 90, början av 2000. Ja. Med Gary Sinise, Red Planet, Mission to Mars.
Oh, precis.
Sådana här sur, också på den tiden väldigt sur och vetenskapliga Mars-filmer.
Ja.
Alltså redan på den tiden så visste man att nej, nu drar ni det väl lite för stora.
Kan ju ta John Carpenter's Ghosts of Mars också, som kom lite i slutet på den vevan. Men okej, de kan väl i såna fall, om det här hypas upp tillräckligt stort, så kan jag väl ge dem Hollywood en ny chans på ett gäng Mars-filmer i så fall. Beror på om The Martian är bra också.
Ja, men det är ju också intressant just det här med nyheter och det, för det är ju bevisat att vad som händer i världen påverkar också intresset och vad folk vill se på bion.
Ja, absolut.
Det är ju en anledning till, du vet ju till exempel, om jag frågar dig vilken som var den mest populära genren under andra världskriget, så vet du svaret.
Ja. Krigsfilmer.
Nej, det var det inte. Det var komedier.
Naturligtvis.
För det hade ju hade en ganska tydlig korrelation varför folk gärna vill undra en ganska väldigt mörk kapitel i mänsklighetens historia, gärna ville gå till komedier.
Det var efter andra världskriget krigsfilmer blev mer poppis då. För då kunde man se tillbaka på det.
Ja, men då var det ju någonting som var mer i det förflutna. Det var ju annars för mycket in the face om man fick se kriget.
Just det, ja, det är klart.
Och det är ju samma sak med sci-fi och deras popularitet har ju haft väldigt mycket korrelation med vad som har hänt inom rymdforskning och liknande. Efter månlandningen så var det ju en otrolig spike med sci-fi-projekt som fick grönt ljus som de annars inte hade fått.
Precis. Så verkligheten som skapar hypen också. Händelser runt om i världen och universum nu också, eller nu och då.
Jo, men vi kan väl ta lite snabbt, om du tänker på filmer. Vi har ju nämnt en hel del redan, men filmer som då byggde upp eller manipulerade våra förväntningar. Har du någon gång känt dig lurad av en film på grund av en trailer eller bara av själva projektet?
Rent spontant så säger jag Prometheus 2012.
Ja, den håller med. Den är väldigt
den är inte
kass, men det var sättet den presenterar sig själv på.
Alltså delvis så var det inte filmskaparnas fel att den här filmen hypades upp så otroligt mycket som en prequel till Alien. För de var rätt så tydliga med många gånger att nej, men den kommer inte vara det helt och hållet. den kommer utspela sig i samma universum, var de tydligen. Men ändå, trots det så blev ju hypen jättestor. Men sen när filmen väl kom, så delvis så blev ju folk besvikna, för att hallå, det här hade ju inget med Alien att göra. Nej, det hade det inte.
Det var ju det de försökte säga.
Ja, precis. Men då också så presenterade sig filmen ändå som om den hade med Alien att göra. Det var typ en remake på första Alien-filmen. Eller inte en remake, men ett plagiat av första Alien-filmen. Man kan ju fråga sig om de kanske ändrade det där mitt i produktionen, just för att hypen blev så stor, så de försökte trycka in Alien-referenser lite här och var.
Jag tycker väl Ridley pratade väl om just slutet där. Med, ja, som sagt, har ni sett Prometheus eller inte sett den, så ni vet ungefär ändå så vad kan förvänta sig. Men det är en liten spoiler för slutet i alla fall, med att en typ alien då, en xenomorph rättare sagt.
Just det.
För det är det de heter ju inte, aliens heter de inte. Nej, men i alla fall att den dyker upp. Och där hade väl Ridley sagt någonting med att den var inte planerad.
Nej,
från första början, utan att det var ett ganska sent tillskott i manusarbetet, och någonting man skrev om i sista stund.
Jo,
och det var väl lite av det där.
Men det känns ju också att det, för det,
jo, för alltså, om man tittar på filmerna i början och sen mot slutet, så ser man direkt att det inte riktigt hade ett sammanhang.
Nej, precis. Så, och sen, jag menar, så folk blev ju väldigt en del tyckte den var jättebra. Det blev lite av en älska och hata film när den kom. Men så här i efterhand kan ju jag säga, när alla och jag, en annan själv, har lugnat ner sig lite och sådär, så bara okej, okay, alltså den dum sci-fi film som låtsas att den är lite smartare än vad den egentligen är, men den är kul att se som en vanlig dum sci-fi film bara. För den är definitivt inte så fruktansvärd och dålig som många gärna vill få det till.
Nej, den är fortfarande, tycker jag, rent nu som vanligt, så tittar jag rent filmtekniskt, så är den otroligt snyggt filmad och stämningsfull på många ställen. Så var det verkligen där man bara yes.
Jo,
visst, alltså, när jag ser den så kan jag verkligen se hur när de kommer till en riktig Alien-film, hur awesome den kan bli om den görs rätt.
Ja, absolut.
Med dagens teknik också. Och nu hade väl uppföljaren bytt titel sådär lite hux flux. Ja. Nu heter den Alien, var det väl. Alien Paradise Lost.
Ja, just det, Paradise Lost hade jag hört.
Men det är ju Paradise Lost, det är ju undertiteln då.
Okej.
Och den skulle fick då undertiteln Alien Paradise Lost. Men jag blir lite så här, om man kallar den för Alien, och han har ju sagt att det skulle komma att vara det två Prometheus-filmer till. Det här har med hype att göra, så ni behöver inte.
Ja, jo.
Det jag tänkte för lyssnarna här. Men om man gör två Prometheus-filmer och ändå så har sagt att de kommer göra Alien-filmer också. Jag förstår inte varför han döper då Prometheus-filmen till Alien.
Nej, inte jag heller. Jag vet inte. Det kanske finns någon masterplan där som inte vi kan lista ut än. Eller så tar han det bara som det kommer, helt enkelt, han och filmbolaget då. Det är svårt att säga faktiskt. Men det är i alla fall, ja, det var en film som inte mådde särskilt bra av sin hype.
Nej, definitivt inte. Och det är ju samma sak med Indiana Jones 4.
Ja.
Den är också väldigt ökänd. Och mycket av problemen med hypen där var väl att den var så alltså den idé, den kunde ha varit så mycket, men grejen var ju också att Harrison Ford var tok för gammal.
Ja.
Det är väl det, alltså nu säger jag, idén själva manuset och den är också extremt dumt och det.
Mm.
Men om man ska gå till kärnan och det med just indie där, hela den delen.
Mm.
Alltså han var för gammal, ingenting illa om Harrison Ford, men
nej,
han var för gammal för att spela Indiana Jones.
Dels det, och dels hur filmen valde liksom att gå till väga.
Ja,
det är också en dum B-film det här, som, men för att det var Indiana Jones så hypades den ju upp till orimliga proportioner. Och jag menar, sättet de försöker, Steven Spielberg och delvis George Lucas och alla andra,
jag skyller, som, när det gäller Indiana Jones kan man inte skylla storyn på George Lucas, för det är uppenbarligen han som är ansvarig för den,
ja,
så,
ja,
eller var då, han var ansvarig för den.
Ja, nej, jag menar då blir det ju liksom, alltså det hela verkade bara vara hur ska vi toppa de andra tre filmerna istället för att kanske fokusera på att göra en Indiana Jones film som passar dagens
aliens.
Ja, precis. Ja, aliens och kommunister. Kommunist. Kommunist, ja. Kamrad, ungefär. Det, alltså det blev lite löjligt. Det var 80-talet. Det var liksom med såna skurkar, alltså. Så jag menar.
Ja, alltså Cate Blanchett som, alltså även om Cate Blanchett brukar kunna göra intressanta roller, så är det lite, åh, den där dialekten.
Mm. Och sen, jag menar, alltså Shia LaBeouf.
Shia LaBeouf.
Mm. Alltså han är ju blockbuster gift liksom, utom i Transformer filmerna och han var ju stor då.
Ja, det var ju liksom efter just Transformers.
Ja, men jag menar, det var just också i samma veva som jag tror att de flesta, det verkade komma fram att ingen gillar sig eller så varför är han med överallt? Och så den här storylinen om att, ja, men det är Indiana Jones son.
Jo, men sen är det det där. Det är lite en annorlunda hype där. Men det är på grund av filmbolagen fick den här fixa idén om att Shia LaBeouf var den här nya stora stjärnan i Hollywood. Ja. Han var ju liksom the big talk och Steven Spielberg var lite som, ja, den här gossen kommer i framtiden för branschen. Och,
ja,
och Michael Bay och alla de här stora vill ju liksom ha honom bara för att, ja, men han var med där. Och sen hade han ju Disturbia också.
Ja, just det.
Och det liksom, de visar ju, och då vill de bara, och det är också där man bygger upp en hype kring en skådespelare som ingen annan egentligen var så där jättesugen på.
Nej, precis, och det var, som han själv.
Och jag vill minnas att det var inte heller som att, som det brukar vara med de här unga stjärnorna, som att många hade liksom posters med Shia LaBeouf på väggarna. Det var aldrig den nivån på honom heller, trots att han var med i alla de här stora filmerna.
Nej, eller hur? Han satt inte så bra, tror jag, hos folk i största allmänhet.
Ja, och det är ju nu efterhand som folk har insett vilken, vad för någon typ av kändis han är.
Ja, jag vet inte, den här hypen var nog kanske för mycket för honom. Jag kanske inte passade honom så bra, helt enkelt.
Vill du mena att han inte var mentalt förberedd?
Ja, jag ska inte sitta och spekulera i hans mentala hälsa. Men jag menar, det var, men efter allt blåsväder som varit kring honom, så är han ju antingen alltså ett av världens största och troligtvis bästa troll, eller så handlar det helt enkelt om en total härdsmälta till följd av kanske den här berömmelsen, kanske den här något som gjort att han blivit alldeles för uppfylld av sig själv eller något där.
Jag baserar på vad han sysslar med de senaste åren.
Ja, jag vet inte. Det senaste jag hörde om honom var ju när han jagade någon som ville ha hans macka eller något. Jag vet inte det.
Jag vet inte om du har sett den videon Just Do It som han gör.
Det tror jag inte, nej.
Ja, men det är något, jag vet inte, det ska vara någon typ inspirationsvideo liknande, så här: just do it, han står och skriker. Ni liksom bara kolla, sök på just do it, så dyker det upp direkt på YouTube.
Det ska bli spännande att se det.
Det är sån här typiskt. Han gör sådana här märkliga projekt. Som var ju den där konstutställningen där han satt i ett rum med en påse på, satt i ett rum med påse på huvudet, och folk fick betala in för att gå in och kolla på honom.
Ja, och han blev våldtagen.
Det var någon påstående att någon hade i alla fall sexuellt eller ofredad på något sätt.
Ja, det var väldigt oklart, väldigt förvirrande. Alltså det, ska inte sitta och skratta om han blev våldtagen, men jag menar det, om det nu stämmer, men jag menar det, allt kring det är bara väldigt, väldigt skumt. Alltså det, det är svårt att sätta fingret på vad som är liksom verkligt och vad som är totalt fullständigt taget ur luften vansinnigt när det kommer till Child Abuse.
Ja.
Så, jo. Så kan kanske en hype också resultera i.
Jo, jag tänkte, är det någon mer film du tänker? Där du känner att man blir väldigt, som är varit extremt missvisande när de har byggt upp en föreställning eller förväntning. Alltså det, vi har ju gått igenom många av dem.
Jag sa ju The Dark Knight Rises och sånt sagt. Men
jag tänkte också I Am Legend hade en viss hype kring sig, men det var ju väldigt mycket av på grund av, ja, Will Smith under den tiden. För han hade ju under nästan varje år haft en stor film. Han var ju en av de här säkra korten när det gällde sommaren. En sommarfilm, en sommarblockbuster. Det här var ju lite innan sommarblockbusten blev ett faktum. Så var det ju åtminstone någon film som gick ganska bra på sommaren. Det var ju alltid tidigt på sommaren då.
Ja.
Nu har ju hela sommaren blivit en stor blockbuster-säsong.
Ja, precis.
Men den levde ju aldrig riktigt upp till förväntningarna. Och det kan ju vara ju lite på grund av,
ja,
av saker. Manuset är ju min ursäkt för det.
Jo,
det finns bra grejer med filmen, men det är bara manuset.
Det var mycket omständigheter som sänkte den filmen. Men ja, som du säger, manuset för allt kanske.
Ska jag ju säga att den gick i produktion precis innan den här manusförfattarstrejken gick igång. Ja. Och det var ju rykten om att de rusade den manusskrivningsprocessen för att inte riskera att den blev nedstängd på grund av då strejken.
Ja, just det.
Så då hade de då inte kanske fått den bearbetning de behövde.
Nej.
I alla fall det som storfilmerna använder. De bearbetar ju dem åt helvete. De kör ju med så här 15-20 utkast säkert.
Ja, just det.
Innan de är färdiga.
Jo. Och det, man kan väl se tecken på det i filmen också. Och som sagt att den hade ett...
Och trailern för... Ja.
Som... Och uppenbarligen var,
jo, det måste jag säga,
testpublik slut.
Och det är det som jag tycker är det intressanta i att trailern använder videomaterial från det slutet. Använder liksom alla trailers använder det, och det var aldrig med i filmen. Det är också skapat, och den är, och den grejen som är med, jag kan ju säga det är på slutet där att han är omringad av såna här varelser då. De står och verkligen ser ut som att de ska hoppa på honom vilken sekund som helst.
Ja.
Det var en bra shot så att säga. Perfekt att ha med en trailer, och den såg så bra ut. Men grejen var ju att de plockade ju bort det i slutet på grund, som du sa, utav testpubliken.
Ja.
Som inte gillade originalslutet, som ger mycket mer mening än det slut som man fick.
Precis.
Ja, för det slutet fattar också poängen med boken.
Ja.
Och, alltså, och titeln I am legend, vad det betyder.
Mm. Ja, så det är liksom
och för min del
ett exempel som visar på varför testpubliken borde utrotas. Men ja, fortsätt.
Jo, precis, men ja, jag vet inte, tänker du någonting mer här kring hype?
Nej.
Förutom att du kommer sitta där i Jedi-utstyr den 16 december.
Jag är faktiskt lite mer försiktig kring att bli hypad kring Star Wars. Jag vet att den kommer vara väldigt sevärd, men jag tror jag redan har spenderat min hype-energi i år faktiskt.
På Mad Max.
På Mad Max faktiskt. Så vi får se vilken film jag blir hypad inför nästa gång.
Hateful Eight.
Den definitivt, men inte så extremt hypad till den för...
Mm, ja, jag har haft lite hype. Det är Star Wars och Hateful Eight har jag känt. Ja. Känt en hel del hype. Och det baserar på att jag har kollat på både trailerna till filmen och till båda filmerna har jag kollat på mer än en gång. Och det brukar jag inte göra annars. Så jag gissar på att det är att jag är lite hypad.
Okej.
Okay. Om jag vill se dem mer än en gång. Men,
ja.
Men det, när jag var yngre gjorde jag det hela tiden, även på filmer jag var lite halvt intresserad av. Mm. Men nu är det verkligen för det. Så jag gissar på att jag har lite hype för båda de två. Och The Revenant har jag en hel del hype för.
Just det, den är ju intressant i alla fall. Ur ens western intresse för klassisk western, 70-tals western. För min del i alla fall. Och sen Hateful Eight för att det är en ny Tarantino-film. Det är liksom bara för den sakens skull.
Ja, för du har ju förväntningar kring en Tarantino-film och vad som det innefattar, alltså vad du förväntar dig att se en Tarantino-film.
Mm, exakt.
Det är ju grym handling, film, bildspråk, musik,
dialog. Mm. Så ja, den får jag väl ge att jag är lite hypad för i alla fall.
Men det är ju fortfarande en lite i horisonten när det är i början av nästa år då för oss skandinaver.
Precis. Så, och Star Wars liksom, det är ju den hypen säger ju sig självt. Jag är personligen lite försiktig inför den just nu, men ju närmare det kommer också, desto mer kommer den att bli.
Nej, det blir ju, för min del blir det ju första, sjukt nog, trots att jag är sånt stor Star Wars fan, är det första filmen jag går på premiären på.
Ah.
Det är lite så här att tänka det, med tanke på vilken ultra Star Wars nerd jag har varit under så lång tid. Och det är bara enbart andra filmer jag ser på bio. Episod 3 är den enda jag hittills sett.
Okej. Okay. Ja, men det som sagt, det blir den tredje filmen jag ser på biopremiär.
Så jag gissar episode 2, 3 och 2.
Ja, just det. Jag var på episode 1 på bio, men det var liksom ett litet tag efter premiären. Så.
Jo,
hur som helst.
Jo.
Mm. Kommentera gärna och skriv vilka ni är hypade för.
Mm.
Jag filmer. Förutom Star Wars, för det vet vi.
Ja, alla är det och det kommer slå alla rekord.
Ja, kommentera gärna om ni inte är hypade inför Star Wars överhuvudtaget. För det skulle vara intressant.
Vi tar gärna diskussion där. Jo, ja. Ni ska väl avsluta med filmtipset för denna gång.
Kort litet filmtips. Och det här är ingen särskilt ny film, utan det är likt förra gången, så är det en film med några år på nacken. Den är från 1991, och det är med anledning av att i förra avsnittet och förra månaden så väldigt kort efter det, eller innan det, att vi spelade in förra avsnittet, så avled Wes Craven, regissören ja, till Terror på Elm Street, Scream med mera. Och sedan dess har jag alltså verkligen svalt ett helt gäng filmer som jag, när jag in, eftersom jag insåg att jag har ju verkligen inte sett någonting av allt Wes Craven har gjort, med undantag för The Hills Have Eyes, Scream och Terror på Elm Street. Så jag tänkte att det finns nog ett gäng coola filmer där. Och en av dem som är så väldigt, väldigt cool att jag måste rekommendera den faktiskt, heter The People Under the Stairs. Eller Ondskans hus på svenska.
Varför döpte de inte till Folket under trapporna?
Ja, nej, för att det är ett hus. Det finns ondska där. Ah! Det kunde vara vilken skräckfilm som helst, den svenska typen. Men hur som helst, jag ska inte sitta och redogöra vad den handlar om, men jag kan ju säga det att det här är en film av en typ som man verkligen inte, som jag tycker att man inte ser idag längre. Det här är en film liksom som, om ni kollar på trailern, så kommer ni se det, att det ser ut som alltså en barnfilm som någonstans snubblar rakt in i en sån här riktigt hardcore, bizarr exploitation-film. Och jag tycker det är helt fantastiskt att se den här filmen, för den är så originell på sätt och vis, och den är så så, jag ska inte säga vågad, men den är så ska man säga, om jag säger icke PK, så det blir lite fel beskrivning av den egentligen, men det är där man känner lite spontant att såna här filmer där alltså barn hamnar i såna här situationer, eller en film som liknar en barnfilm väldigt mycket, men är egentligen en renodlad skräck-exploitation-film. Det ser man inte idag, så man,
nej, det,
man måste verkligen se den här, för den är lite av ett unikum på det viset.
Det, alltså jag, när du säger det, så är det också något jag har tänkt på väldigt länge, att det känns som att jag har gått tillbaka väldigt mycket och blivit så jättepryd och inte,
ja,
alltså igen med film, att det ska vara censur, vi kan inte göra det och det där, och speciellt allting som inkluderar barn ska vara, jag förstår intentionen och varför man gör det, men det är samtidigt så där.
Ja. Ja,
alltså när man ser en del så filmer som var typ blockbusters på sin tid, och ganska stora releaser, och man ser så, ja, det där hade man aldrig sett i en film idag.
Nej, precis.
Det hade aldrig godkänts.
Nej.
För det hade varit för vågat.
Man kan ju dra liksom en liten stretch, blir det ju, men E.T. till exempel, den har på sina ställen en del moment som kanske är lite risqué för idag. Och jag menar just People Under the Stairs, det är verkligen, den går verkligen till 110% på det här alltså. Och jag menar, det är inte nödvändigtvis en väldigt extremt gorig skräckfilm eller blodig skräckfilm. Mest är den bara bizarr, men den är också väldigt underhållande för att den är så pass originell när man ser den från dagens perspektiv. Plus att jag menar Everett McGill, som ni som kanske sett Twin Peaks känner igen som Big Ed i den tv-serien, i den här filmen springer runt i en sån här The Gimp läder outfit, vrålar som besatt och skjuter med en hagelbössa genom väggarna. Och jag ska inte avslöja mer om sammanhanget, men alltså bara det, att bara för det så måste ni se den. Det är Det är liksom lite av bizarro nirvana att se det.
Kan jag föreställa mig.
Så definitivt People Under the Stairs fortfarande till minne av Wes Craven, som var en väldigt originell filmskapare inom skräckfilmen faktiskt.
Jo, så det var det du hade att säga om den.
Det var det jag hade att säga.
Jo, men vi får tacka för oss för denna gång. Tack så mycket, Henrik.
Tack så mycket, Tim.
Tack. Ja, ni hittar ju som vanligt på vår YouTube-kanal Munväder och munväder.se och Facebook, även det Munväder, och Twitter, även det Munväder.
Yes.
Hittar ni information så ses vi då till nästa gång, då jag gissar på, utan att ha konsulterat Henrik innan dess, att temat kommer att ha med skräck att göra.
I say.
För det är ju den tiden på året.
Det är definitivt den tiden på året. Så det låter som en idé.
Så i alla fall. Men håll utkik. Vi har ju som vanligt annat material också.
Absolut.
Så vi tack för oss, tackar.
Tack, hej.